Tack så mycket för förtroendet och förmånen att få vara tillsammans med er här idag och tala om det här ämnet. Jag har också skrivit lite grann om det. Det var någon som frågade om det. Den finns där bak på bokbordet, en röd bok som heter Kristi kyrka, om kyrkans kännetecken. Lite mer systematiskt och fullt, mer än vad man kan få sagt på en session så här. Jag kommer i stora drag att egentligen bara inte säga samma sak som Thomas, men bygga vidare på Thomas Nygrens mycket goda systematiska och pedagogiska utläggning och ska ha som mål att försöka göra det ännu mer praktiskt. Det är ju så att Augustana inte är begränsad till dogmatiska teorier. Det är en klar teologisk redogörelse, men det är också ett vittnesbörd om det faktiska reformatoriska församlingslivet. Det framgår tydligt i skrifterna. Detta är vad som sker hos oss. Detta är vad som predikas. Detta är vad som praktiseras. Det är alltså inte ett dokument som man skriver på förhand om någon sorts idealförsamling och sen ska man försöka leva upp till det, utan det är lika mycket ett dokument som bygger på erfarenhet och dock teologiskt preciserat. Och det är ett dokument som ändå lämpar sig väl för praktiska tillämpningar i det evangeliska reformatoriska församlingsbygget. Och framförallt så bör det läsas och brukas i sin kontext, som jag var inne på lite grann här i min respons till Kolb. Och kontexten, vad är den då? Ja, det är ju att det är en sammanfattning av denna enorma rikedom av material som produceras av reformatorerna, men som är konkret samlat i Concordieboken, där trosbekännelserna, katecheserna, de övriga evangeliska lutherska kommentarerna på bekännelseskrifterna tjänar som en breddning och som en utläggning av förståelsen av det som är sammanfattat och nedtecknat i Augustana. Och det är ett vackert ord, Concordia. Det kommer ur latinet och betyder ungefär att komma samman kring centrum, eller komma samman kring det som är hjärtat i bekännelsen. Därifrån så har vi också det engelska ordet concur, alltså att instämma, att hålla med dem, att vara överens. Helt enkelt att med hjärtat tror man och med munnen bekänner man. Att vara bekännelsekyrka, det har att göra med församlingens inte bara lära utan dess liv och dess lovsång, dess praktik. Det handlar alltså inte om bekännelsefundamentalism som ibland kan bli liksom någon sorts teoretisk idealism, utan snarare handlar det om bekännelserealism, i synnerhet när vi kommer till de lutherska bekännelserna. För i de bekännelseskrifterna står i det förskräckta samvetets tjänst. Här kommer det fram en realistisk människobild, och här kommer också trösten i evangelium fram till denna människa. Man säger så här när man sammanfattar att denna förkunnelse, ska vi hinna med här också, denna förkunnelse skänker det förskräckta samvetet en säker tröst. Därför må alla fromma själar icke låta sig rubbas från denna övertygelse, att vi blott genom tron för Kristi skull mottaga syndernas förlåtelse. Här i har de en fast och viss tröst mot syndaångesten, den eviga döden och helvetets alla portar. Mycket god sammanfattning att det är detta centrum det rör sig kring. Det är alltså inte frågan om ett ändlöst teoretiserande, inte terror utan teori, om trosinnehållet, utan detta är den tro som läs, detta är den tro som bekänns, detta är den tro som proklameras och praktiseras i det reformatoriska församlingslivet. Och det präglar naturligtvis synen på hela tillvaron. Vad är tillvarons centrum, djupaste mening och högsta mål? Det präglar synen på människa, på synd, på frälsning, på omvärld, på kyrka, på kallelse och uppdrag. Och det är lite ditåt som jag vill driva det här inlägget. Jag ska försöka mig på att göra det som du kan läsa om i professor Cobbs utmanande paper som han presenterade här i morse. Att utveckla detta till någonting som kan praktiseras och tillämpas i vår tid, så det inte blir ett dammigt bekännelsedokument i hyllan. Det jag kommer att teckna är kanske en något för teknisk och programmatisk bild av hur vi kan använda Augustana i det lokala församlingslivet. Men det är för att göra det tillgängligt. Alltså, det blir någon typ av nådens ordning byggd på bekännelsen. Men i verkligheten så är det ju tyvärr inte lika linjärt och tekniskt och mekaniskt, utan där sker saker och ting lite mer organiskt och går in i varandra. Men jag tror vi gör rätt i att när vi ska försöka undervisa saker, att försöka göra det pedagogiskt och sära på det. Så därför så kommer vi till att använda oss av de här grejerna. När vi bygger församling och tittar vad är problemet med oss, jag ska förklara vad jag menar med det. Och vad har Kristus gjort för oss? Hur ger Kristus det till oss? Vad gör Kristus i oss? Och hur verkar Kristus genom oss? Och jag hoppas att vi kan ta oss ganska snabbt igenom mycket av det som har sagts i de första tre punkterna. Men det som ofta kanske talas minst om i våra kontexter, det är att också Kristus faktiskt gör någonting i oss och genom oss. Så vi ska försöka titta på en logisk följd av Augustanas främsta trosartiklar som hjälper oss att precisera detta då. Och jag kommer också till använda mig av en bibeltext, så vi läser den i Jesu namn. I det år kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var en hade sex vingar, med två täckte de sina ansikten och med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ena ropade till den andra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås. Ty jag är en man som har orena läppar och jag bor i ett land med folk som har orena läppar. Och mina ögon har sett konungen Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig och i hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa, nu när detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst och han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Och han sa, gå och säg till detta folk. Vad är då problemet med oss, med mänskligheten? Vilket problem, vilket dilemma är det som Gud har avsett att lösa med evangelium? Vi möter Jesaja i första versen och då står det, det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög upphöjd tron. Helig, helig är Herren Sebaot. Och då sa jag, ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar. Vi skulle lite vårdslöst kunna säga att här möter vi artikel 1 om Gud och artikel 2 om ursprungssynden. Lite kontext till texten i Jesaja. Jesaja är en ung profet från en förnämlig släkt som minglade och tjänade vid kungens hov. Och kung Ussia, han var en av sydrikets, judarikets främste och framgångsrikaste kungar. Han efterträdde sin far som kung redan vid 16 års ålder och han regerade i 52 år. Och då ska vi betänka, om vi jämför det med Tage Erlander, som är en av de regeringschefer som har suttit längst i världen. Han var statsminister i oavbruten följd i 23 år. Det här var alltså dubbelt så länge. Judarike hade en enorm framgång under kung Ussias ledarskap. Han var en handlingskraftig och stark ledare. Han var landsfader kan man säga. Jordbruket blomstrade, skapade stora skördar. Den militära makten byggdes upp. Och man kan säga att välfärdssystemet och folkhemmet, om vi använder sådana ord, byggdes upp. Folk var glada och nöjda, stolta och prisade sin kung och satte sitt hopp till honom. Men som alltid så börjar idyllen spricka upp. Folket var genom detta, eller kanske delvis på grund av detta, på glid bort ifrån Gud. Och tillbedjan, sakta men säkert och förtröstan, vilade nu på kung Ussia istället för på deras Gud. Och kung Ussia fylls av högmod, skymmer Gud, går in och utanför sitt mandat och ska nu också leda kyrkan och göra prästens roll. Och som vanligt så går högmod före fall och krisen är ett faktum. Då möter vi Augustana i första artikeln som säger att det finns ett enda gudomligt väsende. Och det är inte kung Ussia. Det är inte våra avgudar. Det är inte de starka i den här tiden och världen. Utan det finns ett enda gudomligt väsende som bör kallas och är Gud, evig, osynlig, odelbar, av omätlig makt, vishet och godhet, skaparen och uppehållaren av allting, både synligt och osynligt. Och när vi ändå är igång så tar vi också Luthers utläggning av den första trosartikeln. Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig en kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar. Förnuft och alla sinnen. Och att han alltjämt uppehåller mig. Dessutom försörjer han mig varje dag rikligt med mat och kläder och hus och hem och så vidare och så vidare. Och så står det att han beskyddar mig och bevarar mig för allt ont. Allt detta gör han endast på grund av sin faderliga godhet och barmhärtighet. Utan att jag på något sätt förtjänat det. För allt detta bör jag tacka, lova, tjäna och lyda honom. Detta är visst och detta är sant. Sådan är vår underbar Gud, allsmäktig fader och skapare. Ussia kunde göra mycket för judarike, men inte detta. Människans ursprungssynd, det är att hon inte fruktar, förtröstar, älskar, tackar och lovar Gud som skapare. Som källan för min försyn, för den omsorg, för det beskydd och hur han bevarar mig. Och hon är inte av sig själv förmögen till detta. Och dessutom så är hon uppfylld av undbegärelse enligt bekännelseskrifterna. Hon lever alltså i konflikt med Gud. Hon lever i konflikt med sig själv och konflikt med sin nästa och ja, konflikt med hela tillvaron. Den kanske inte syns men förr eller senare kommer den till ytan. Hon är rotlös och rastlös och därför är hennes själ orolig och samvetet är förskräckt. Och likt Adam och Eva i lustgården är hon medveten om sin nakenhet. Och därför är hon rädd för tillvaron. Och ja, så rädd säger skriften att för minsta löv som rasslar reagerar hon. Hon fruktar så tillvaron som ter sig farlig, und och meningslös. Men människan är handlingskraftig. Och hon är obotligt religiös. Så när hon inte fruktar, dyrkar, förtröstar, ära och älskar Gud, så blir hon en avgudadyrkare. Hon fäster blicken på någon annan som kan vara givare och upprätthållare av livet. Där hon försöker finna sin trygghet, sin tillfredsställelse. Där hon söker att hämta identitet, värde, mål och mening. Om vi utgår från att detta är en grundbild, att detta är en rätt beskrivning av människan, så är det sådana människor som vi möter. Människor alltså som inte håller med om artikel 1 men som ändå genom sin praktik bekänner att det är sant. Att människan kan inte vara utan en Gud. Hon måste skaffa sig en identitet. Hon måste skaffa sig ett värde. Hennes liv måste ha någon form av mål och mening. Hon är beroende av någon extern som ger henne en känsla av trygghet. Och som kan fylla livet med någon slags tillfredsställelse. Och Luther, som jag nämnt redan innan, beskriver det här mästligt i en av hans absolut mest relevanta texter enligt mitt tycke och som grep mig väldigt starkt och avslöjade mitt eget hjärta. För min avgud, det var inte någon statsminister eller någon kung, utan min avgud, det var det vi gjorde i kyrkan. Kan du tänka dig så galet det blir? Snacka om att vi är uppfyllda av massa konstiga grejer. Jag avgudade och satte mitt hopp, min trygghet, hela min identitet och mening med tillvaron var inte Gud och det Gud gjorde för mig, utan det var vad jag med stora bokstäver gjorde för honom i hans kyrka. Men även ett sånt projekt kommer Gud att skaka. Även ett sånt projekt som på många sätt kan se ädelt ut kommer han att avslöja som avgudadyrkan. Luther säger, och du känner väl till den här texten om inte, så har du framför dig fantastisk läsning. Det är lätt att se hur världen bedriver idel falsk gudstjänst och avguderi. Ty det har aldrig funnits ett folk så gudlöst att de inte har hållit gudstjänst av något slag. Därtill har var och en gjort sin särskilda gud, av vilket han förväntar sig något gott, hjälp och tröst. Om vi stannar där och kommenterar. Alltså, detta är sant, objektivt och allmänt för mänskligheten. Nu går vi in i människans komposition. Alltså, så här funkar en människa. Hon kan inte leva i praktiken som en ateist. Filosofiskt kan vi liksom vara ateister på en viss nivå. Men i praktiken så skaffar vi, gör oss och skapar vi en avgud. Någonting som vi förväntar allt gott ifrån. Hjälp, tröst, mening, syfte, värde, identitet. Och så fortsätter vi. Avguderi består inte blott där i att man uppställer en bild och tillber den. Alltså när vi talar om avguderi så tänker vi på stammar någonstans långt borta i djungeln. Nej, utan det har sitt säte framförallt i hjärtat som stirrar åt ett annat håll. Alltså inte den guden som vi läste Luthers bekännelse till, utan man stirrar åt ett annat håll och söker hjälp och tröst och skapade varelser, helgon eller djävlar, och icke frågar efter Gud. En gud kallas det som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tar sin tillflykt till. Att ha en gud är alltså ingenting annat än att av hela hjärtat förtrösta och tro på honom. Hjärtats förtröstan och tro gör både gud och avgud. Den varvid du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig är, säger jag, i verkligheten din gud. Så är vi funtade, vi människor. Denna text, som jag sa, konfronterade mig och jag insåg att jag i mitt kyrkliga engagemang var en avgudadyrkare. Men Luther säger också, när han utlägger det första budet, att där möter vi inte bara den stränga guden utan Guds faderliga vädjan och hans vänliga hälsning till oss. Han säger vidare att Gud vill med det här säga: se till att jag alena får vara din gud. Sök inte någon annan. Det betyder: fattas dig något gott, så vänta det av mig. Sök det hos mig. Och när helst någon olycka hemsöker dig eller du lider nöd, så ta din tillflykt till mig. Håll dig till mig. Ja, jag vill ge dig allt vad du behöver och hjälpa dig ur all nöd. Låt blott inte ditt hjärta hänga fast vid eller trygga sig till någon annan. Ty han vill liksom säga: vad du förut har sökt hos helgonen, eller vad du har väntat dig av mammon eller någon annan, detta allt må du hoppas på av mig och anse mig för den som vill hjälpa dig och överhopa dig med allt gott. Det här är goda hälsningar. Det här är någonting som är relevant in i vår tid. Och jag har märkt att detta är en ingång. Att om du börjar tala om skuld, om du börjar tala om synd, om du börjar tala om, vilket vi alldeles strax kommer till, men att börja att tala om: vad är en människa? Vad är det som ger en människa trygghet? Vårt enorma behov, alltså vi är ju trygghetsnarkomaner mer än någonsin. Jag är den enda som har hämtat på skolan utan att bära cykelhjälm. Så frum är jag. Alltså jag är ju så här, jag är ju alldeles för gammeldags, så att jag blir ju bara fylld av förakt och så får jag liksom hemma bekänna min synd. Men där kommer dessa nya, moderna, unga män och ser ut som, ja, jag vet inte. Men de är liksom tuffa, har tatueringar på armarna och så lite cykelhjälm. Och när man diskuterar, jag absolut, jag kan cykla och trilla nästa vecka så då skrattar jag inte. Men jag bara menar att det är ett uttryck för vilka enorma trygghetsnarkomaner vi är. Det är mycket som har blivit farligt i vår värld som inte var lika farligt fast det fanns för bara 20 år sedan. Trygghet är någonting som människan behöver, men också tillfredsställelse. Jakten på kickar. Jakten på att livet måste vara meningsfullt. Livet, någonting i livet måste ge mig ett värde, bekräfta värdet utifrån. Det kvittar egentligen vad jag tycker om mig själv, utan någon annan måste erkänna mig, förklara mig värdefull. Jag tror att detta är en ingång till det svenska folket där vi kan praktisera bekännelsens och det stora reformatoriska materialet som det sammanfattar med att här har vi texter som hjälper oss att koordinera oss i mötet och sen visa på att Gud, din fader, din skapare, den allsmäktige, han som är givare och upprätthållare av liv, han som kan göra det som ingen annan kan göra och ingen kan hindra honom, han vill bli din källa. Han vill bli den som du sätter ditt hopp till i allting. Och han vill överhopa dig med allt gott. Lite framgångsteologi där på slutet. Men hur mycket vi än talar om detta så kommer vi till detta faktum att människan är i sig själv oförmögen att komma till Gud. Vi läser i kommentaren till Augustana apologin. Och jag ska säga detta som en sidonotering, och som jag också kollade med professor Kolb. Och han i stort sett delade det, att det är en viktig kommentar att uppfatta apologin som en utläggning och fördjupning av det som finns i Augustana. Bristerna i människans natur är nämligen att hon inte känner Gud, saknar Guds fruktan och förtröstan på Gud och hatar Guds dom, och därför flyr den dömande guden och vredgas på honom. Men i allt detta blir samvetet antingen förhärdat eller förskräckt, så att hon istället sätter sin förtröstan på skapade ting och egna gärningar som hon kan se, eftersom hon inte kan tro. Här kommer denna brist fram. Så människorna fortsätter leva sina liv i denna falska trygghet, i denna sak som ger en visst mått av tillfredsställelse, som absolut ger ett visst mått av mening. Det är inte framgångsrikt att säga till människor, vår medmänniskor idag, ditt liv är meningslöst. Eller att säga att det finns ingen riktig trygghet i ditt liv. Det är ingen framkomlig väg. Utan det handlar om att våga ha is i magen och vänta till att grunden av sig själv. För det är den övertygelsen vi lever i. Att så går det med livet, att förr eller senare, så det hus som är byggt på sand, det kommer till att möta en storm då det skakas. Men du är inte stormen. Utan Herren verkar på många olika sätt också i det allmänna, i skapelsen, så att det i sig själv kommer träda sprickorna fram. Och då menar jag dit vi ska komma så fort som möjligt. Det är att vi måste som församlingar positionera oss så att vi lever med människor. Som medmänniskor, inte som motmänniskor. Utan som medmänniskor. Så att vi lever nära, så att när det skakas i grunden så finns vi där och kan gå in med ett ord ifrån Gud. Här finner vi Jesaja. Han har minglat vid havet och har en ganska privilegierad position. Och kanske är det så att han tänker att nu har jag jobbat för detta och strävat för detta och min framtid är tryggad. Kanske är det så att hans kallelse har försvunnit under detta. Hans blick har sakta men säkert glidit bort ifrån Herren och är satt på Ussia. Och då är det ofta så att någon sa det så här, att kris, det är halvvägs till Kristus. Vi måste se att detta samverkar. Att vi är de där som drar ut och finns nära positionerade när krisen kommer. I det år då kung Ussia dog, då såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Men i mötet med Gud så börjar först människan på allvar bli religiös och vidskeplig i ordets sämsta bemärkelse. Då ska hon försöka hjälpa sig själv, frälsa sig själv genom lagar och principer i all oändlighet, göra väl och sköta sig, sopsortera, ta hand om miljön, vara en god människa och försöka förtjäna ett bättre öde. Men apologin säger vidare: men om den mänskliga naturen hade så stora krafter att den av sig själv kunde älska Gud över allting, vad skulle då arvsynden vara? Vad ska vi då med Kristi nåd till om vi kunde bli rättfärdiga genom vår egen rättfärdighet? Vad till skulle vi ytterligare behöva den heliga ande om människan genom sina egna krafter kunde älska Gud över allting och fullgöra Guds bud? Men vi har åter framdragit och framställt i ljuset skriftens och fädernas viktigaste tankar, som bortskymts av de nyare teologernas spetsfundiga tvister. En rätt kunskap om arvsynden är alldeles nödvändig, ty icke kunna vi förstå storheten av Kristi nåd och välgärningar om vi inte rätt lär känna vårt eget fördärv. Därför har våra predikanter flitigt undervisat om dessa ting och så vidare. Alltså det finns en ingång. när människan börjar ställa de existentiella frågorna som jag brukar använda utifrån det frälsningshistoriska schemat. Vi talar om skapelse, fall, försoning eller återlösning och förnyelse. Och det stämmer om generellt talat ganska väl om hur människan tänker i existentiella termer. För att nästan varje människa, om man tittar på sig själv, rannsakar sitt eget hjärta, om man tittar på den omgivande världen, hur det ser ut, så ställer man sig frågan, ska det vara så här? Är det här tanken? Är det så här det ska vara? Och då kan vi säga nej. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och när han såg på det sa han, det här är mycket gott. Det här är bra. Ja, men vad är det då som har gått fel? Om det inte ska vara så här, ja, då kommer vi till nästa steg i frälsningshistorien. Fall. Och beroende på hur vi talar om felet så lägger vi grunden också för hur vi talar om lösningen. Och då kommer nästa fråga, ja, men vem eller vad kan då ställa till rätta detta som har blivit fel? Och då kommer vi till försoningen, återlösningen. Och då kommer naturligtvis frågan som vi ska försöka hinna med. Det är liksom det här, hur ser det då ut när det har blivit rättställt igen? Här är en ingång. När människan börjar närma sig detta, att man förstår att avgudarna faller, att jag har byggt mitt liv på en lös grund och jag måste hitta någon annan stabilitet. Men religionen, lagen är ingen väg framåt. Luther säger när han lägger ut tredje trosartikeln om den helige andes verksamhet. Jag tror att jag inte kan tro. Och det är ju fantastiskt, vilken ingång. Tänk så många människor du har som runt omkring och säger, men jag kan inte tro. Och då vill vi nästan, jo, det är klart du kan tro. Så, nej, de är bättre teologer än du. Utan så, nej, men så är det. Jag kan inte heller tro. Tron blir oss given. Ja, vi läser vad han säger. Jag tror att jag inte av eget förnuft eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom utan att den helige ande och så vidare. Och då har vi ställt människan, och jag liksom snabbar på här lite nu, i en plats av förtvivlan där hon är utan hopp i världen. För hon har insett det förgängliga i avgudarna och hon har insett sin egen oförmåga. Och det är där vi måste vara. Tillåter ni att jag citerar Rosenius? Hade ju hyfsat på samma planhalva, eller? Den som inte känner synden frågar inte heller efter Kristus. Det är bara genom en sådan inblick i vårt eget fördärv som kan driva oss till Kristus. Det är bara genom nedslående erfarenheter av hur det misslyckas för oss som vi blir så fullständigt slutkörda, utmattade, att vi inte längre väntar något från oss själva. Då först får Gud lov att frälsa oss just sådana som vi är. Ju tidigare en människa mister all tröst om sig själv, desto snabbare finner hon den rätta trösten, den som bara finns hos Kristus. Vi kanske kan skapa ihop ditt halleluja. Jag tycker det här är så goda nyheter. Men om vi ska göra en praktisk applikation och tillämpning på detta, så handlar det om att positionera oss och ha, som en amerikansk kallade för, a faithful presence. Alltså, vad ska kyrkan göra idag? Faithful presence. Och då menar vi inte bara att kyrkan står i ett område och liksom kyrktornet vittnar om att peka till Gud. Utan det handlar om du och jag är församlingen. Vi är lemmar i Kristi kropp. Så att vi lever ju dagligen ute i sociala kontakter, i relationer, i vår familj, med våra barn. Och ibland är allt vi kan göra innan vi kan vittna att faktiskt vänta in lite. Det är ju många som har sagt det, att både i musik och i sport, speciellt fotboll, så är timing allt. Alltså, vissa människor bara har det att vänta, att våga hålla i bollen, och så sitter vi där och säger, nej, men han måste ju skjuta, men han har koll för han har timing, och så skjuter han till precis i rätt läge när det har öppnat sig och den går i mål. Ibland upplever att vi är så otroligt stressade att göra rätt så vi gör fel. Tänk om vägen fram är faktiskt styrkt av detta och säga att detta är min tro, detta är vad vi bekänner, detta är vad vi lär. Att människan är en fåfänglig avgudadyrkare som dyrkar saker och ting som är förgängliga och som har ett bäst före datum. Vårt uppdrag är inte bara liksom att börja liksom slå på dem som statyer och fälla någon Lenin-staty, utan de vittrar i sönder av sig själva. Den som bygger sitt hus på sand kommer att möta stormen och då blir raset stort. Då är det inte vi som ska stå uppe på klippan och säga, vad var det vi sa? Utan vi ska vara där som hjälparbetare och bära dem upp på klippan. Kanske det kan vara en tanke och en idé. Mitt eget vittnesbörd, jag var ju uppväxt i en hyfsat från familj i alla fall som var aktiva i pingstförsamlingen, och jag gick i barntimmarna och i söndagsskolan. Och sen lämnade jag för ett liv som var ganska destruktivt och ställde till mycket oro för mina föräldrar och ska inte gå in på detaljer. Men, och de förstår jag själv nu som förälder. Det är, försökte ju lösa det genom aggression, genom utskällningar, genom tjat, genom att uttrycka hur mycket oro. Och det gjorde bara att jag avlägsnade mig ännu mer. Jag kunde, var inte helt känslokall, så kunde förstå den oron, men jag kunde inte göra någonting åt det. Så det blev bara en konflikt och det var bara ännu jobbigare att komma hem. Så helt plötsligt så var jag inte borta 3 nätter utan borta 5 nätter. Det finns otroliga berättelser som min pappa har berättat. Och han åkt runt i bilen hel natt och på morgonen åkte till polisstationen och liksom det ena med det andra. Var vändningen? Ja, det var inte ett väckelsemöte eller en mässa eller en fantastisk förkunnelse. Jag är ledsen. Det var min mamma. När hon var uppe och satt och väntade på mig som hon ofta gjorde. Och jag trillar in. Allt annat är nykter. Vid 2:30 på morgonen. Eller senare. Och säger de här orden. För jag var precis beredd på vad jag förväntade mig. Och jag kan fullt ut förstå det och bejaka det. Att då brukade det bli en riktig runda. Med utskällning. Och med liksom någonting som gjorde att jag kände mig som världens sämsta människa. Och bara ville gå igen. Så jag var beredd på det. Men där säger mamma. Och hon är glad. Och hon säger de här förvandlande orden. Vill du ha en macka? Alltså jag höll på att åka i golvet. Jag bara, va? Är du inte nykter? Vad blir allt ve och elände som du ska hopa över dig så att jag kan känna mig lika värdelös som jag alltid brukar vara? Nej, då var det den här som vi möter lite i Luthers. Den här faderliga. Kom till mig. Vill du ha en macka? Och så satt vi ner och så fick jag dricka varm och boj och äta en macka och nyktra till. Alltså jag visste ju själv, jag behövde inte höra allt det här som jag hade hört 1000 gånger. Hur mycket oro och ve och elände jag hade skapat till dem. Och vad har vi gjort för något fel mot dig? Och det kunde jag berätta vad de hade gjort för något fel på mig och så vidare. Där började det faktiskt vända för mig. Och mindre än ett år senare så fick jag vara med om det dramatiska frälsningsupplevelsen. Men här började någonting öppnas. Och här samtidigt så började den där grunden som jag tyckte gav mitt liv utmaning och mening. Den började vittra i sönder. Och när avgrunden öppnades för mig så hade mina föräldrar närmat sig så att de stod i en position. Så nu sträcker vi ut handen. Och då kunde jag fatta den. Ursäkta att jag tog tid med mitt personliga vittnesbörd. Men jag kände att det kan vara viktigt för någon här som sitter med ett barnbarn eller ett barn. Låt oss gå vidare och titta på vad Kristus har gjort för oss. Men vi talat om problemet med oss. Det tog alldeles för lång tid. Vad Kristus gjort för oss. Vi går tillbaka till Jesaja-texten. Din missgärning har tagits ifrån dig. Och din synd är nu försonad. Detta får Jesaja erfara. Och här skulle vi kunna säga då att här möter vi artikel 3. Och artikel 4 i bekännelsen. Och det är runt detta centrum. Hela bekännelsen. Och allt annat i det reformatoriska församlingslivet kretsar, alltså evangelium om Kristi ställföreträdande offerdöd för oss i vårt ställe. Och du känner väl till den och vi har hört den flera gånger om just detta, att de rättfärdiggöras utan förskylan för Kristi skull genom tron när de tror att de upptagas i nåden och att synderna förlåtas för Kristi skull, vilken genom sin död åstadkommer till fyllesgörelse för våra synder. Och låt mig bara säga att det här är alltid striden om. Det är alltid strid om evangelium. Jag satt i flera samtal igår. Vi hade en sån här nätverksdag. Och det intressanta är att det inte är strid om liksom, något annat. Utan det är strid om akta så det inte blir för mycket evangelium. Jag tänker att då vet man att man är rätt. När det blir för mycket Jesus och för mycket evangelium. Det är alltid ett bra tecken på att då är du på reformatorernas sida. Och det är här hela tiden striden står. Och den har stått där sedan vi möter redan i Galaterbrevet. Att hur har ni så snabbt kunnat lämna honom som kallade er, säger Paulus i 1:a kapitlet. Och övergett och liksom förflyttat er förtröstan till ett annat evangelium, även om det inte finns något annat evangelium. Vare sig det vore jag eller en ängel från himlen som kom och gav er ett annat evangelium än det jag har predikat, förbannad vore den. Och i schmalkaldiska artiklarna så säger Luther så här om denna artikel: från denna artikel kan man inte vika, eller beträffande densamma får man inte göra några eftergifter. Om en himmel och jord och vad som icke äger bestånd störtade samman, och på denna artikel grundar sig allt som vi i lära och liv bekänna gentemot påven, djävulen och världen. Därför måste vi vara fullt förvissade därom och icke tvivla, eljest är allt förlorat. Det är ett bra stridsskrift, eller hur? Men den är aktuell. Och den kommer alltid att vara aktuell, gissar jag. Det är inte specifikt tidsangivet för en kontext på senmedeltiden, utan jag märker det även idag. Så är det någonting så offensivt för människans hjärta att vara hopplös, att vara utan förmåga med dessa brister, och att man helt måste komma till slutet av sig själv för att möta Kristus. Denna strid upphör aldrig. Vi hoppar fram lite grann. Jag är ledsen att jag inte har tagit vara på tiden så där väldigt väl. Men jag gissar att det är den här artikeln som ni är rotade i. Så det behövs kanske inte säga så mycket om att evangelium är vad Kristus har gjort för oss. Så att av alla de här punkterna som vi tog innan, att vad är problemet med oss, vad gör Kristus för oss, Kristus i oss och Kristus genom oss, så är det bara den här punkten som är evangelium. Det är viktigt. Det är bara vad Kristus gjort för oss. Jag är uppväxt i en tradition, och den traditionen som jag sen kom in i efter den här vittnesbördet gjorde om frälsning, det var en tradition som först präglades väldigt mycket i det första sammanhanget av Kristus i oss. Det vill säga att det var bara ett fokus på att bli helgad, att vara förvandlad, att vara förändrad, och att det skulle vara bevis på att Gud verkligen hade vänt på ditt liv. Och jag hade ju ett liv som verkligen behövdes vändas på. Jag tror på förvandling, men jag tror inte att förvandling är evangelium. Jag tror att förvandling är en frukt av evangelium. Därför så bränner det ut dig, det gör dig självupptagen, det gör dig ännu mer inkrökt i dig själv, nästan än när du var syndare. Du blir så upptagen, och du får, Hans Weisbrost har myntat uttrycket, andlig nackspärr. Det vill säga att du bara tittar så. Och alla som har tittat på sig själv och sitt eget hjärta tillräckligt länge, du vet, det är inget uppmuntrande. Det är inga goda nyheter, utan du blir ännu mer övertygad att allt djävulen anklagar dig för, du säger att det finns fog för dig, helt enkelt. Att han har rätt, även om han är en lögnare. Så att det är inte det som är evangelium. Det är inte heller vad Kristus gör genom oss som är evangelium. Utan det enda som är evangelium, det är vad Kristus har gjort för oss. Helt utan oss, utan för oss, och han skänker det till oss. Alltså, det är en rättfärdighet som räcks oss. Det är Kristi rättfärdighet. Det är en rättfärdighet till oss, för oss, inte en rättfärdighet från oss. Det är en rättfärdighet som är helt främmande för oss själva. En rättfärdighet som är förvärvad helt oberoende av oss. Och som är Kristi rättfärdighet som tillräknas oss genom tron. Och då hoppar vi fram. Hur ger då Kristus detta till oss? Det här är viktigt när vi talar om bekännelse. Att vara en bekännelsekyrka och att praktisera augustana. För då är det väldigt avgörande. Ja, men hur får man tag i dessa välgärningar som Kristus har förvärvat? Vi läser Jesaja-texten. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand så var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Men det rörde han vid min mun och sa: nu när detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Låt detta illustrera det som jag menar vi möter i flera artiklar. Men jag skulle säga främst i artikel 5, som sedan vidare utläggs i artikel 7-15. Alltså 5 kan vi tänka att, ja, men det handlar ju om ämbetet. Men Leif Grane, han uttrycker det så här i sin eminenta utläggning av Confessio Augustana, att egentligen handlar inte artikel 5 om ämbetet utan om nådemedlen. Men naturligtvis så blir det tydligt vilken ställning ämbetet har i en kyrka som är en nådemedelskyrka, eller en kyrka som har, där nådemedlen har denna centrala plats. Artikel 5 säger ju, för att vi skulle kunna få denna tro, för nu har vi alltså liksom befunnit oss så här, vi är avgudadyrkare, våra fåfängliga avgudar, de faller, vi försöker frälsa oss själva, men vi kommer till slutet av oss själva och vi inser att vi är syndare, vi har inte förmåga att förtrösta på Gud, att se Gud, att tro på Gud, så att vi blir hopplösa utan räddning. Då kommer Kristus och gör det för oss som vi inte kan göra för oss själva, så att det är gjort. Men nu kommer den viktiga poängen. Hur blir det mitt? Hur kan jag veta att det som Jesus gjort för mig gäller mig och att jag får tag i det? För att vi ska få denna tro har evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete inrättats. Till genom ordet och sakramenten så som medel skänks den heliga ande. Vi hörde innan vad Luther sa. Jag kan inte tro av mig själv. Inte av egen förmåga, inte av egen kraft. Utan att den heliga ande genom ordet drar mig, uppväcker mig och så vidare. Vilken hos dem som hör evangelium frambringar tron var och när det behagar Gud. Detta är nådemedelskristendom. Och det är inte någonting som jag kanske behöver tala till er om, utan det vet ni mycket bättre än mig. Jag är fortfarande the new kid on the block. Men för mig så blir det, jag blir som en liten pojke i en leksaksbutik eller godisaffär. Jag bara tänker att ni har haft detta så länge och inte talat högre om det. Eller så kanske jag har varit på fel plats. Eller så är det ni som har varit på fel plats. Men du vet, detta måste vi vara stolta över. Detta måste vi räcka människor. För du vet, det är så många människor som håller på och är så slitna av denna abstrakta andlighet som med framgång har marknadsförs långt utanför kyrkorna i det vi kallar för det sekulära Sverige. Jag har så svårt för att stämma in i detta att Sverige är så sekulariserat. Jag tycker att Sverige är hyperandligt. Inte nödvändigtvis en god bemärkelse, men det är vidöppet för allt möjligt idag. Men det blir också slitsamt till och med att gå på en tyst retreat. Och nu talar jag inte om tysta kristna retreater, utan sånt som hotellen och spa-miljöerna marknadsför med framgång. Sånt som en av världens största konsultfirmor som också har kontor här i Sverige skickar sin personal på och betalar dem för att vara på spa och gå på tyst retreat i 3 dagar och tänka, så fixar vi det. Men så kommer folk tillbaka och säger, jag blir helt sliten av det. Jag kom hit trött och jag åker därifrån ännu tröttare. För att den här tystnaden, då är det ännu värre. För då hör jag möjligtvis inte bruset här ute. Utan då kom liksom såpoperan i min egen själ upp i skärmen. Och jag säger, alltså om det är crazy där ute. Nu har jag fått ögon på hur crazy det är här inne. Alltså, den andlighet vi förmedlar, det är inte att söka frid i ditt inre. Utan det är någonting som kommer, det räcks dig utifrån. Nådemedelskristendom, konkret, objektiv, någonting att hålla i när inte hjärtat hänger med, när inte känslorna är på topp, när inte frumheten är på topp. Det är ingen av er som har upplevt det. Men kul för er att höra ett vittnesbörd, det kan kännas för mig. Detta är en av de stora fördelarna med nådemedelskristendomen. Att få undervisningen som träffade mig, vad jag äger i mitt dop. Alltså du vet, jag har inte talat om mitt dop en enda dag sedan innan. Alltså i min tradition så talar man om dopet fram till dopet. Det är vi duktiga på. Det har vi en del att lära. Hur man verkligen liksom leder människor till dop. Men sen är det över. Sen är det emot nästa vad heter det, milstolpe. Och man glömmer bort. Eftersom man också har en syn att dopet är mer någonting jag gör för Gud än någonting Gud gör för mig. Men jag är ju lika väl döpt. Men när jag får möta denna undervisning, vad jag äger i detta sakrament. När jag får förstå altarets sakrament, nattvardens betydelse. Och när jag framförallt förstår vad som sker i förkunnelsen, i ordet. Hur Kristus kommer till mig. Nådemedels kristendom. Det är alltså genom dessa kanaler, jag kallar det för Herrens heliga distributionskanaler. Och de ger han till sådana platser som har utskänkningstillstånd. Halleluja. Det är bara ett annat sätt att säga allt det här, va. Det finns en ordning för detta, att du måste få utskänkningstillstånd och sättas in i Herrens ordning, och då ger han dig distributionskanalen. Han kopplar på strömmen så att det kommer någonting i de här. Nu du säger det, man kan ta pojken ut och pingströrelsen, men du kan inte riktigt ta pingströrelsen ut och pojken. Men det kan behövas i de lutherska miljöerna. De är alltså salighetsmedel, men inte en salighetsgrund. Thomas var inne på det, så det behövs inte läggas till. Alltså det är inte mitt brukande av sakramenten som förvärvar min frälsning, utan det är genom dessa kanaler som Kristus förmedlar. Och här behöver vi rätt åtskilja hur Kristus har förvärvat vår rättfärdighet och hur han å andra sidan förmedlar denna rättfärdighet till oss. Vi förvärvar alltså inte detta genom bruket av nådemedlen, utan det är förvärvat. Verket är fullbordat och nu förmedlats det genom ordet och det synliga ordet. Så det predikade ordet och ingenting annat, att det skulle vara någon annan typ av nåd i dop och nattvard, utan det är det synliga ordet med sitt tecken. Så man kan säga att Luthers fråga som antände reformationen, det var: var kan jag finna nådig Gud? Det får sitt svar. Inte genom privata andliga upplevelser, inte i klostret, inte i sökandet av i andliga praktiker, utan att komma under ordet och att komma till bordet. Där ger Kristus det han har gjort för oss, där ger han det till oss. Och då tänker jag, detta påverkar också praktiken och hur vi ser på saker. Vi läser vad Luther skrivit, och det här är delvis Carl Axel Aurelius översättning och delvis min egen översättning på en del från engelskan, där Luther skriver i Mot de himmelska profeterna. Om syndaförlåtelse talar vi på två sätt. Å ena sidan om hur den förvärvats och vunnits, och å andra sidan om hur den utdelas och skänks. Att Kristus erövrat den på korset, det är sant. Men han har inte utdelat eller givit den på korset. I nattvardens sakrament har han inte erövrat den, men där har han utdelat och givit den samma genom ordet, vilket också sker när evangelium predikas. Förvärvandet har skett en gång för alla på korset, men utdelandet gång efter gång, fordom och framgent, från världens början till dess slut. Om jag nu söker syndernas förlåtelse, springer jag alltså inte till korset, för jag finner den ej utdelad där. Men jag finner i sakramenten och i evangeliet det ord som tillbjuder, eller skulle man kunna säga tillsäger mig, förmedlar och ger mig denna förlåtelse som förvärvats på korset. Amen. Det betyder alltså att var sänder vi människor som vill fördjupa sitt andliga liv? Var hänvisar vi dem till mötet med Kristus? Jo, vi driver dem inte till vansinne i att liksom hålla på och jobba med sig själva, utan snarare vad jag behöver. Och då har jag ändå förmånen att under på heltid betald jobba med dessa skrifter, sitta med ordet, och likväl så är jag helt desperat att gärna två gånger i veckan komma och få sitta under ordet. För det är det som Gud har insatt evangelieförkunnelsens ämbete, att det kommer att bli tillsagt mig. Jag behöver det. Annars blir jag självupptagen och så sjunker min blick. Och vad jag behöver på gudstjänsten, det är inte någon som hjälper mig att ännu mer fästa blicken på mig själv, utan det är för lyfta blicken, och det här för tillsäga mig. Tillsägas mig, tilldelas mig, räckas mig. Denna gåva som evangelium är. Och det är dit som vi behöver leda människor. Det är ju naturligtvis så att om vi tänker att det finns många verktyg och det finns många traditioner som vi behöver öppna för, och som Thomas briljant la upp här. Men det som måste vara pulsen och det som måste vara det som hela tiden driver församlingen, alltså kyrkans centrum, det är det som sker i mässan. Ordet och bordet. Ordet och bordet. Ordet och bordet. För att skickar man dem bara in, det är klart att vi ska be. Men bönen är inte på det viset, den kan vara sakramental av något slag, men det är inte ett sakrament. Det är inte där Kristus skänker till oss det han har gjort, utan vi behöver kalla människor, skapa någon form av gudstjänstdisciplin. Är ni överens om det? Att vi behöver liksom inte, för det är så lätt att saker och ting blir lite grann. Jag hade en kollega, nu har han gått, Johan. Han sa det att det blir som att gå och åka på High Chaparral en gång om året. Och det är ju lätt att det blir det, att man söker de här spektakulära sammanhangen. Vi behöver uppmuntran, vi behöver inspiration, men ingenting kan ersätta det här att styra människor och säga, var är det Kristus kommer till oss? Jo, här. I ordet och i bordet. Och detta skapar förvandling. Orkar du 10 minuter till? Hur många? Några stycken? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nej, det är jättebra. Taget. Nu ska vi komma till en, jag försöker snabba på här nu och hoppas inte jag hoppar för mycket. Vad Kristus gör i oss. Och här, låt mig stanna upp nu lite grann, för det här skulle jag vilja trycka till lite på. För nu har jag försökt vara tydlig och tiden har inte räckt till för mig för att vara ännu tydligare. Men jag upplever som ny i, nu talar jag inte specifikt om det här sammanhanget, utan det låter som att så fort man börjar röra sig in i detta så akta dig nu så att du inte förorenar evangeliet. För att vi talar inte med de begreppen i lutherska sammanhang om förvandling. Vi talar inte utan du får leva med att du är eländig helt enkelt. Det finns inte mycket ändring, Magnus. Och det, lyssna nu. Det finns en sida med som fullt ut bejakar det. För vad det är, simulva. Det är jättebefriande. Det behöver inte bara vara nedslående. Men det blir nedslående om det är enbart. Alltså, då har vi missat samtidigheten. Och gärna så är det ju någon som vill säga simul peccator et justus. Alltså det är nästan så vi tänker, att vi är först och främst syndare. Och sen är vi rättfärdiga. Men det är simul justus et peccator. Alltså vår främsta identitet, den har vi i Kristus. Och sen dras vi med en del annat också. Och det är ingen som behöver liksom någon större övertygelse kanske här inne. För att liksom, annars har jag med mig Mattias, jag brukar ta med han. Han är krögare till vardags. Han vet om inte bara sin egen synd, utan han möter den på restaurangen 7 dagar i veckan. Men om då finns det ju, alltså vad är då hoppet? Finns det, jo, vårt hopp tar vi till det Kristus har gjort för oss. Där ger han det till oss. Men får det överhuvudtaget någon effekt i oss? Ja, det menar jag. Och nu ska jag egentligen bara ge mig hän till att läsa. Vi ser det i Jesaja, att här sker något konkret i hans liv. Jag hörde Herrens röst, han sa, vem ska jag sända? Vem vill vara en budbärare? Helt plötsligt så det säger så här, här är jag, sänd mig. Jag är på. Alltså, det är bara en stund sedan han sagt, vem är mig? Men nu är det inte vem är mig längre, utan nu är det, här är jag. Så att det är ju på ett sätt rätt långt borta ifrån, även om inte Jesaja var lutheran, så är det, vem är mig fattig syndare? Utan nu är det någonting som har hänt positivt i hans konkreta förvandling. Någonting påtagligt har skänt med sig. Och jag tänker, detta måste ju vara varje prästs, varje pastors dröm. Att få in Jesaja i kyrkan. Han kommer förtvivlad. Kungen har dött. Hela min värld, alla mina avgudar har spruckit. Jag är förtvivlad. Vem är mig? Jag förgås. Han får insikt om sin synd. Och så lämnar de kyrkan. Här är jag. Sänd mig. Jag menar, så om du hade haft 10% av din församling som bara står upp efter varje gudstjänst. Där är jag. Säg till mig, jag tar det. Jag är med. Jag vill göra detta, jag vill följa Kristus. Kan vi förvänta detta? Är det förenligt med det som Augustana talar om som de främsta artiklarna i vår tro? Ja, här möter vi inte bara artikel 6, men vi möter det till en början i artikel 6. Den nya lydnaden. Vidare lär de att denna tro bör frambringa goda frukter och så vidare. Och jag förstår mycket riktigt vad som är rädslan i evangeliska, reformatoriska, lutherska sammanhang när man är noga med att bevara evangeliet rent. Och jag hoppas att du har hört det i mina första punkter, att det är också noga med. Men att evangeliet är också en Guds kraft. Någonting som högst konkret och påtagligt gör någonting med oss bortom allt tvivel. Det här är jag övertygad om utifrån skriften. Det här säger jag vittnesbörd om utifrån reformatorerna. Vi ska avsluta med att titta på det. Men jag vet också det av egen erfarenhet. Jag har berättat om mitt vittnesbörd, hur jag blev frälst i ett liv som var otroligt destruktivt. Och ska inte gå in på det för mycket. Men jag kommer ihåg när jag var helt nyfrälst. Jag vet att ni inte använder det begreppet, men ni får stå ut med med the new kid on the block här nu då, som blev omvänd i 18-årsåldern. Och jag var med i ett gäng som bland annat på tisdagskvällarna brukade samlas och dricka öl och spela på trav. Och nu kom jag in i det här nya och jag kunde inte få nog av att gå till den här lilla pingstkyrkan. Så jag sökte, när händer det nästa gång i pingstkyrkan? Måste det hända någonting innan nästa söndag? Så jag var ju fortfarande lite så här rastlöst och speedad. Va? Så jag sa, jo men det finns ett bönemöte på tisdagskvällen. Jaha, jag har inte koll på vad bönemöte är. Alltså, jo, hyfsat koll, men jag visste inte hur det var utformat. Så jag kommer gående i Hörby, den här liksom metropolen i Skåne med 7000 epatraktorer. Och så kommer jag på Kvarngatan och tänker inte på var jag går, utan jag bara varnar går där. Och så sitter de, Pimme hette en av killarna i mitt gäng, och så står de på balkongen. En sån här solig fin höstkväll. Precis solen ska gå ner eller, ja. Och så står de där uppe och kokat upp ölen och så säger Persson, hej, kom upp. Och då kommer jag i konflikt. För jag är på väg till Sion. Ja, det hette Pinskapellet. Jag ska på bönemöte. Så ett tag så tänker jag efter och sa, vet du själv vad du håller på med? Har du blivit dum i huvudet? Och nu vet jag att nu börjar snart hästarna springa på Jägers. Jag har inte lämnat in något spel någonting. Och de ska göra det. Och jag vet, det liksom brukar vara trivsamt och sen brukar det spåra ur alltihopa. Men det fanns ju innan en sån här ohämmad syndare i mig. Som jag var ju den som var värst och fick det att spåra ur, om inte någon annan. Jag fick ju en kick av det. Och så helt plötsligt så hör jag mig själv säga. Liksom. Det var som att jag hade en utanför kropp. Nej, jag har inte tid ikväll. Va? Vad ska du? Har du hittat en brud? Och jag säger på väg hem så tänkte jag, nej, jag har hittat 7. För det var 7 tanter jag hamnade med. Så du vet, när jag har liksom skrikit där och hållit på den här dialogen och snabbat mig, tänkte, här går jag snabbt för att jag inte ska komma för sent till någonting jag inte är helt säker på vad jag ska till. Men det finns en hunger och en längtan på min insidan. Jag vill på bönemöte. Och för dig som har hört den här berättelsen innan, för jag vet att jag har berättat den i olika sammanhang, så kommer jag då ner till Sion, och det är ju inte världens vackraste byggnad. Och så ser det helt mörkt ut. Så jag tänkte, åh nej, är det ingenting? Och så öppnar jag dörren och då är det inte världens varmaste välkomnande. Och här har vi espresso, welcome home. Utan det här är kvinnor, modell äldre. Vissa av dem hade varit mina söndagsskolfröknar. De var så glada för att jag hade kommit tillbaka till tron. De har varit med och samlat in pengar för att bygga det här och de sparar på strömmen. Så de tänker, när vi 7 är samlade till bön så ska vi ändå blunda, så vi tänder inte. Det är härligt. Så att de hade satt och liksom, och du vet, en sån här församlingsvåning där det är spjut och avgudamasker från Afrika och allt möjligt. Skumt ställe. Så någonstans där så kom jag och tänkte, jag kunde suttit och tittat på trav och druckit öl nu. Tänk på det. Men det är ändå någonting som jag kan inte förnöja. Så jag blev lite besviken, för jag hade ju tänkt att rummet skulle vara fullt av ungdomar och massa andra. Men det var 7 tanter. Och jag. Och de gjorde inte så varma, vänliga, men det var inte så här sökarvänligt. Hej, hej, trivs du, är det bra? Utan bara, sätt det här. Och så sjöng de a cappella, 7 verser från någon psalm jag aldrig har hört. Och liksom gullig då, så här, sjung med. Ja, lätt för dig att säga, jag har inte en aning om vad vi sjunger. Men det fanns en sån hunger i mitt hjärta efter detta. Så därefter så börjar de knä, så helt plötsligt som på given signal så ser jag bara 7 damänder i vädret liksom, ner på knä. Och du vet, i pingstkyrkan, då bär man ju så här, då trycker man i munnen ner. Så det såg ut som ett dårhus. Och där sitter jag, nyfrälst, 18 år, och jag tittar på det här. Det är 7 damer på knä. Men det är någon sån gripenhet och det är så äkta och Gud är verksam i detta rum. Så jag börjar mig också ner på knä och tänker att, ja, jag gör som dem. Och tänkte, ja, började använda, och så vände mig till Gulli och så kan, ja, hur bär man? Och du vet, jag tänker, tänk om jag hade fått den frågan idag, är vi tränade för detta? Men hon vet du. Hon har gått med Gud länge, så hon börjar lära mig att be. Och sen vet jag att det här kanske är onaturligt, men för att tänka att det var en pingstkyrka, så efteråt så när hon hade bett så sa han, sen kan man be i tungor, sa hon. Talar du i tungor? Så här, nej, gör det. Vi behöver inte gå in på teologin. Men för mig är det här dyrbart vittnesbörd. Jag vet att du har liknande vittnesbörd, även om inte du är samma. Att det har skett en förvandling. Och jag tror att det här behöver vi lyfta upp, kära vänner. Och på god Luthers grund. Och nu ska jag avsluta, kanske, om ni har tur, med vad det står. Apologin. Vi börjar med att se hur de kommenterar den artikeln. Då tron meddelar åt oss den heliga ande och föder ett nytt liv i våra hjärtan, kommer den också nödvändigtvis att föda andliga rörelser i hjärtarna. Ty sedan vi blivit rättfärdiggjorda och pånyttfödda börjar vi att frukta Gud, älska honom, bedja om och vänta hjälp av honom, tacka och lova honom och lyda honom. Och vi innefattar i detta både de inre andliga rörelserna såväl som de goda gärningarna, yttre goda gärningarna. Falskeligen riktar motståndarna anklagelsen mot oss att de våra icke skulle lära något om detta. Men ibland tror jag dessvärre att våra motståndare har rätt. Låt oss titta på, vi hoppar till. Här är Luther som skriver i om en kristen människas frihet 1520. För det som är viktigt, jag har tagit årtalen här också. Många håller på att spela ut. Ja, men den unge Luther sa, den äldre Luther sa. Men det här har kontinuitet hela vägen. Från den unge Luther, bekännelseskrifter och de skrifter som finns runt omkring till den äldre Luther. Det är ett samstämmigt vittnesbörd i de olika skrifterna. Den inre människan är enig med Gud, glad och vid gott mod och för Kristi skull, eftersom han har gjort henne så mycket gott. Hon vill inget hellre än villigt och glatt tjäna Gud utan lön av fri kärlek. Så flödar kärlek och lust till Gud fram ur tron, ur kärleken ett otvunget, villigt och glatt liv. Jag vet att om man börjar läsa så får vi se den andra sidan av myntet. Och det är två sidor av myntet, det vill säga att där köttet gör motstånd, där vi ser all skröplighet och där vi ser all ofromhet och allt det som finns i oss. Ja, vi bejakar detta till befrielse och till realism, att så är det att vara människa. Men vi behöver också trycka lika mycket på den andra sidan och säga att detta är ett verk som sker i oss så att det blir nya andliga rörelser i vårt hjärta. Att vi nu vill lyda Gud. För vad är Paulus problem i Romarbrevet 7? Jo, det jag vill göra, det gör jag inte. Men innan var mitt problem att jag vill inte göra det. Så jag gör inte det. Hänger du med? Det är stor skillnad på detta. Att det sker någonting med vår vilja. Min favorit, företalet till Romarbrevet. Några uttagna där. 1522, publicerad 1546. Men tron är ett Guds verk i oss. Vilket, tänk vilket ord han använder. Förvandlar oss. Och föda oss på nytt av Gud och döda den gamla Adam och göra oss till helt andra människor i hjärta, håg, sinne och alla krafter för den heliga ande med sig. Ja, tron är ett levande, ivrigt, verksamt och mäktigt ting så att det är omöjligt att den inte oavlåtligt skulle verka vad som är gott. Den frågar inte heller om man ska göra det goda, utan innan man har frågat har de gjort de goda gärningarna och är alltid sysselsatt med detta. Alltså jag blir helt trött alltså. Fast positivt, det här låter som en pingstvän. Men det är Luther. Tron är en levande och dristig förtröstan på Guds nåd. Så viss att man 1000 gånger kunde dö för den. Och en sådan förtröstan på och visshet om Guds nåd gör människan glad, frimodig och oförskräckt inför Gud och allt skapat. Detta är den helige andes verk i tron. Så blir människan villig att gärna och utan något tvång göra vad människa gott, tjäna alla och lida vad det än må vara. Gud till behag och ära som visat henne sådan nåd. Det är alltså omöjligt att skilja tro och gärningar åt. Ja, det är lika omöjligt som att skilja värme och ljus från elden. En sådan rättfärdighet kan vår natur, vår fria vilja och våra egna krafter inte åstadkomma. Det här är intressant att Luther i det här fallet kopplar detta till rättfärdigheten, pånyttfödelse och den heliga ande. Med samma, alltså om vartannat. Och då ska jag säga, men vad är det som får till detta? Jo, det är vad Kristus har gjort för oss. Så det är inte någon sån här överandlighetskurs. Utan det handlar om att ju mer jag blir rotad i vad Kristus har gjort för mig. Ju mer jag förstår vad Kristus skänkade till mig. Ju mer ser jag frukten av Kristi verk i mig. Så det här är inte någonting som vi behöver predika fram. Utan det här är någonting som vi behöver hjälpa människor diagnostisera. Förstår du vad jag menar? Alltså att detta är någonting som du kan ha en förväntan på sidan om allt andra. Att du släpar på din gamla människa. Att du också faktiskt föds ett nytt liv. Och det här är tecknet på detta liv. Och det här kan också bli, förstår man rätt, en positiv lagförkunnelse. För då säger människor, det känner inte jag. Ska man då kämpa fram det? Nej, då måste du tillbaka. Var är det du tar emot det? Så då går vi baklänges. Hänger du med? Ja, men var är det vi får det? Jo, det här Kristus ger det till oss. Ja, men jag får inte tag i det. Nej, men då måste du förstå vad det är Kristus skänker till dig genom att bli rotad igen. Ännu bättre i vad Kristus har gjort för dig. Så när du blir rotad i vad Kristus har gjort för dig, du vet vad du ska stå för att du ska få det Kristus har gjort, vad Kristus skänkade till dig, desto mer får du se frukten i dig. Så att man kan ha det som en sån här, nej men då får du gå tillbaka. Det är inte att stå och stampa kvar, nej men det måste ske någonting i mig. Då sker det definitivt, då kommer all synd att träda fram istället, din frustration och din otålighet, och du börjar bli en andlig hycklare och liksom försöka kopiera någon annan. Utan det är bara så, nej, så här är det med mig, jag känner inte alls för detta. Jag kan inte känna igen mig i det här Luther säger liksom, att det är nya andliga rörelser. Nej, men då ska vi bara sätta dig under ordet så att du får möta denna rättfärdighet som har gjorts för dig. Och var skänker Gud sin heliga ande? Jo, i dessa andliga distributionskanaler som vi kallar för ordet och sakramenten. Amen. Stora Galaterbrevets kommentarer. Alltså, förlåt mig Torbjörn, jag har kanske dratt... Här har vi då första utläggningen av Galaterbrevet, gör Luther 15:19. Det som kallas av somliga för den lilla utläggningen. Och 15:35 kommer den stora kommentaren. 15:35. Då kommer den stora kommentaren utbyggt på föreläsningar som, om jag har fått rätt information, han håller 15:31. Alltså då är han omkring 40 år gammal. Och då säger han så här. Då alltså en ordets förkunnare predikar så, och med den här bakgrunden, blir ordet inte utan sin frukt, utan är verksamt i honom. Här utlägger han nu alltså Galaterbrevet 3. Hur fick ni den heliga ande? Genom predikan verkar Gud icke endast att man kommer till tro, utan även att man lever heligt och bär många trons frukter. Gud har sänt sin sons ande i era hjärtan. Detta sändande sker utan synlig gestalt, nämligen då vi hör det talade ordet. Tumma slut, det är fantastiskt, så att jag bara hänvisar till det. Genom det får den eld och det ljus varigenom vi blir andra nya människor, och varigenom en ny syn på tingen, ett nytt sinne, nya rörelser uppstår hos oss. Denna förändring är inte ett verk av det mänskliga förnuftet eller av några mänskliga krafter, utan det är den heliga andes gåva och verkan. Vi fortsätter om vi går till sidan 314 i Stora Galaterbrevets kommentar. Ty om någon känner kärlek till ordet och gärna hör, talar, tänker och skriver om Kristus, som han veta att detta är inte det mänskliga förnuftet eller den mänskliga viljans kraft, utan en gåva av den heliga ande. Ty vi födas inte med ett sådant sinnelag, och inga lagar kan driva oss till detta. Amen. Jag tror att man kan försöka att i frustration, att nu måste det hända någonting, försöka predika lag som styr upp människor. Men genom lagen så kommer vi först och främst till insikt om att nej, så står det inte till med mig. Det är inte så här. Och då är lösningen att få möta evangelium. Det som Kristus gör för oss. Så att vi, hjärtat blir glatt och ansiktet blir ljust, som du sa. Och så att vi känner, åh. Och jag kan vittna om detta. Jag har ju fått förmånen att bli frälst flera gånger i mitt liv. Men jag har ju vittnat nu om när jag blev nyomvänd som 18-åring. Men jag kan också vittna vad som skedde för 10 år sedan när jag började den här vandringen. Alltså igen. Och det är ju många som har sagt det långt innan. Så att det är ju först jag som har kommit för att jag är inte klok. Och så här, men det har med personlighet att göra. Ja, jag skulle så gärna önska att det var så. Eller egentligen önskar inte alls att det skulle vara så. För det är ju det vi säger om Luther också. Ja, men han, det är psykfallet. Han var ju liksom ett nevrost ångestfall. Liksom. Det är klart att han blev så här. Så här blir ingen annan. Och så har vi skrivit över det personlighetskontot. Är det med att färga? Ja, jag tror att Gud är smart och han visar vilka verktyg han använder. Men eftersom jag tror att Gud är smart, så tror jag inte att han använder så unika personer så ingen annan någonsin kan känna igen sig i dem. Helt icke-relevant säger jag, är jättebra för dig. Utan det här är ju bekännelsen vi talar om. Det vill säga, vi kan förvänta detta. Att Gud rör sig på ett nivå. Att evangeliet gör detta verk i oss. Att vi faktiskt känner kärlek till ordet. Att vi längtar, jag tror alla här inne har någon form av erfarenhet av detta. lita på att evangeliet är Guds kraft till frälsning. Om det hade funnits något bättre som Gud har bara liksom hållit tillbaka och sagt, ja men snart ska jag ge er turboväxeln. Varför har han inte gett? Nej, han har redan gett oss allt som behövs. Evangeliet är nog. Evangeliet är kraftfullt. Evangeliet kan omvända hjärtan och skapa längtan genom att det ger helig ande om och om och om igen. Men därför är det också viktigt i den här, om vi hade haft tid, när vi säger hur ger Kristus detta till oss, så är det inte utanför ordet, inte utanför sakramenten. Sånt säger Luther kallar vi av djävul. När vi söker att få den heliga ande genom egna förberedelser och vända oss in i hjärtat. Utan det kommer till oss i förkunnelsens ord och genom samma ord och löfte som sträcks oss fysiskt i sakramenten. Låt mig bara ta en sista. Får jag göra det?
Absolut.
Jag har redan sagt att jag gör det, så frågar jag efteråt vilken. Agne Nolander, jag hade ju förmånen att få vara här tillsammans med Agne för 2 år sedan. Och jag ser mig själv som i stor del en lärjunge både till Agne och en faktiskt konkret elev till Thomas. Jag har hört på Thomas nu här i 2 dagar och jag blev stolt och jag blev glad och jag blev tacksam. Och vilken gåva. Och jag är glad för att också få tag i detta perspektivet som Agne var nog den första som jag hörde om. Och som du hör, jag har ju knappt sagt ett enda eget ord här. Jag har ju bara citerat bekännelser och Luther och så vidare. Och jag är ganska stolt för det. Jag har inte så mycket nytt att tillföra mer än att jag kan med erfarenhet av mitt hjärta säga detta fungerar. Detta är någonting som vi behöver vara stolta och glada över. Och vi behöver ta den här bekännelsen frimodigt vidare. Men vi lyssnar till... förlåt mig, det här är Agne som citerar Luther delvis, Against the Antinomians på svenska. 2 saker mottar den troende från Gud: nåden och gåvan. Nåden förlåter synden och skaffar samvetet tröst och frid. Men gåvan är den heliga ande som verkar i människan nya tankar och ett nytt sinne, nytt hjärta, styrka och liv. Många av de våra är dåliga pingstpredikanter, för de säger ingenting om den heliga andes helgande och förnyande verk, utan talar bara om Jesu Kristi försoning. Tänk att Luther säger detta. Va? Tänk om Luther säger, de talar ju bara om Jesu Kristus och hans försonade verk. Men Kristus är just därför Kristus. Eller har därför förvärvat oss försoning. För att den heliga ande ska skapa en ny människa av oss. Kristus har inte bara förlänat oss nåden utan också den heliga andes gåva, för att vi inte bara ska ha syndernas förlåtelse utan också kunna avstå från synden. De som inte förkunnar detta sista, de gör honom till intet, för denne Kristus är intet och ingenstans för sådana syndare som efter syndernas förlåtelse inte avstår från synden och för ett nytt levande. Radikala saker direkt ifrån Luthers mun, nedtecknat Agne Nolander, som är en av Lutherdomens grand old men i Sverige. Det här gör det bara rikare, och låt oss frimodigt förkunna att det Kristus gör för oss, det Kristus har gett till oss, det skänker också någonting som sker i oss. Och hade vi haft tid så hade vi talat om hur Kristus verkar genom oss. Men då kan du istället köpa min bok. Så blir Johan, förlagschefen, jätteglad. Och jag skämtar inte, du får gärna lov att köpa den. Men om du vill veta mer så får vi ta det vid något annat tillfälle. Förlåt att jag tagit lite extra tid. Hoppas att du har kunnat få ut någonting av detta. Amen.